Hej, jag heter Ulf Kristersson och det här är Medborgaren, Moderaternas medlemstidning. Nu även som podd. Välkomna att lyssna.
Tobias Billström föddes i december 1973 i Malmö. Han är utbildad historiker och har avlagt en magisterexamen vid Cambridge University. 2002 valdes han in i riksdagen och efter det har han varit migrationsminister i Fredrik Reinfeldts regering.
Och Sveriges första vice talman.
Idag är Tobias Billström gruppledare för Moderaterna i riksdagen.
Tobias Billström, varmt välkommen till Medborgaren.
Tack så mycket Erik, trevligt att vara här.
När vi spelar in den här podden har Stefan Löfven valts till statsminister. Han har släppts fram av Centerpartiet och Liberalerna som har valt att bli stödpartier till en vänsterregering. Och en av de uttryckliga ambitionerna med den här överenskommelsen, det var att Vänsterpartiet inte skulle få något inflytande över den politiska inriktningen i Sverige den kommande mandatperioden. Kan de garantera det?
Nej, helt uppenbart inte. Alltså, det är ju snarare precis tvärtom. Och det är ju ödets ironi på något vis att de två partier, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, som hela den här valrörelsen som ligger bakom oss, hela den här hösten och hela den här regeringsbildningen har präglats av den diskussionen om att hålla ytterlighetspartierna borta. Och så visade det sig att det är de två partierna som får mest inflytande och Vänsterpartiet i det här läget kanske mest av alla, därför att de har direkt kunnat påverka och sitta och diskutera och förhandla med Stefan Löfven och garantera honom möjligheten att bli statsminister. Så visst är det så. Jag tycker det är helt uppenbart att de kommer få inflytande.
Den här podden ska handla om riksdagsarbetet och din roll som gruppledare för Moderaterna i riksdagen. Kan du berätta lite vad det innebär att vara gruppledare för Moderaterna?
Ja, det finns många intressanta sätt att beskriva det här på. Att vara gruppledare, nästan oavsett om det är riksdagsgruppen eller om det är en grupp på landstingsnivå eller kommunfullmäktigenivå, den främsta uppgiften är att se till att människor arbetar samstämt och se till att leverera politik. Det är den främsta uppgiften som gruppledare. Och också se till att ta hand om människor i gruppen på olika sätt. Och det kan ju handla om allt om det personliga välbefinnandet. Till att vara som ett stöd för människor. Till att arbeta väldigt konstruktivt med att utveckla politiken tillsammans med personer som då jobbar i de olika kommittéerna som då är Moderaterna som sitter i riksdagens olika utskott. Det är också att företräda partiet utåt i riksdagsarbetet. Det gör jag ofta när det kommer frågor om hur vi arbetar, och framförallt så gör jag det på en strategisk nivå. Det vill säga att när människor undrar om de stora besluten så är jag där, medan jag tycker inte om att stå och titta folk över axeln. Jag tycker det är ganska bra att vi har många framträdande personer i riksdagsgruppen som ansvarar för sina enskilda områden. Det kan man säga, vara någon sorts spindel i nätet, koordinator, men samtidigt också ibland lite av en person som står vid rodet och ser till att vi
styr
åt samma håll.
I riksdagen behandlas ju många olika typer av frågor. Det är allt från skattefrågor till miljö- och jordbruksfrågor som behandlas i riksdagens olika utskott. Hur involverad är du som gruppledare i det dagliga arbetet i riksdagens olika utskott när det gäller hur partiets politik utvecklar sig? Alltså, på vilken detaljnivå engagerar du dig i vad partiet tar för ställningstagande i de olika utskotten?
Ja, man kan väldigt snabbt behöva sätta sig in i en fråga när någonting inträffar. Framförallt när det gäller förhandlingar mellan olika partier här i riksdagen. Och sådana har vi ju väldigt många utav, eftersom riksdagens makt har stärkts i takt med att majoritetsförhållanden har blivit allt mer och mer oklara. Så det kan hända att man väldigt snabbt måste titta på frågor som man kanske inte normalt ägnar sig åt och bilda sig en uppfattning om det här. Men jag känner att jag har en väldigt bred erfarenhet ifrån tiden som riksdagsledamot och statsråd, så det brukar gå bra, och jag har dessutom väldigt bra medarbetare som ser till att hjälpa till med underlag och annat. Men sen tror jag, som jag precis sa, väldigt mycket på det delegerade ansvaret. Min uppgift är att vara gruppledare, men det är inte att överta ansvaret från första namnen i utskotten. Vi har ett antal personer som partiledaren har pekat ut som han vill ska vara våra företrädare och talespersoner på ett antal områden. Och min uppgift som gruppledare är att samla de här människorna och få dem och jobba, som jag sa, tillsammans. Vilket går väldigt bra. Jag tycker vi har ett alldeles utmärkt gäng när det gäller alldeles utmärkt gäng och utmärkta strukturer för det samarbetet, nästan oavsett vilka personer som sitter där.
Du beskriver ju att uppdraget som gruppledare innebär att vara någon typ av ledare för de riksdagsledamöter som tillhör Moderaterna. Det måste ju vara ett svårt uppdrag, tänker jag, i och med att det här är personer som är folkvalda och inte har någon chef i formell mening då, förutom kanske det svenska folket. Är det svårt att leda en grupp människor som inte har en direkt chef som den på något sätt måste underställa sig?
Det sägs väl att det här med att vara chef och att vara ledare är inte alls samma sak. Det är två helt olika grejer, och jag tycker att din beskrivning är väldigt, väldigt på pricken vad det handlar om. Syftet är ju att se till att människor som har blivit valda i olika valkretsar i Sverige, men som representerar Moderaterna i alla dessa valkretsar, när de kommer hit till riksdagen och när de arbetar med de här frågorna ute i riket, så ska alla uppleva att det finns en gemensam riktning, huvudriktning för arbetet, att det finns ett antal beslut som vi fattar som ska genomföras, och det finns ett antal viktiga ställningstaganden att göra. Men det ledarskapet, det måste man utöva i samtal och dialog med de här personerna. Det gör jag väldigt ofta. Och det är ju så politiken egentligen fungerar i Sverige. Moderaterna får ibland lite beskyllningar om att vara toppstyrda. Det får vi därför att vi är väldigt effektiva. Vi ser till liksom att människor faktiskt gör saker och ting, va? Till skillnad från andra partier som kan ha väldigt långa interna diskussioner, och ibland till och med, som vi har sett de sista veckorna, väldigt publika diskussioner, men kanske inte åstadkommer så bra resultat på sista raden i alla fall. Vi är bättre på det viset. Vi är mer effektiva, och det beror på det här ledarskapet. Men jag tror samtidigt också att ibland måste man träda in och vara chef i bemärkelsen att man måste kunna styra upp, tala om att nu blir det på det här viset, och också arbeta för att kommunicera även svåra beslut utåt när man har fattat dem. Det är också en del av ledarskapet, att faktiskt våga stå upp för en åsikt som partiet har fattat, även när den inte alltid är så bekväm.
Rollen som gruppledare innebär ju också att du måste ha kontakt med gruppledarna för de andra riksdagspartierna. Och som jag har förstått det, så finns det också frågor som ni samverkar kring. Vad kan det vara för typ av frågor?
Det finns ju formella organ, framförallt gruppledarträffen som äger rum varje onsdag under talmannens ledning, då alla gruppledarna träffas och då man diskuterar riksdagsfrågor som kan ha dykt upp, allt ifrån planeringen av kammararbetet när det gäller debatter och annat, till vissa mycket specifika ställningstaganden som rör riksdagens arbete. Det kan ju vara allt ifrån ganska viktiga frågor som relaterar till säkerhetsarbete, till sånt som kanske inte riktigt alltid upplevs ligga så här, du vet, matsalsfrågor eller någonting annat och så, men det ska ju hanteras det också. Sen har vi ju också ett samarbete mellan gruppledarna i olika frågor. Det kan ju handla om utskottsposter, val till olika uppdrag, hantering av olika situationer som har uppstått och annat. Och jag har dialoger både med politiska motståndare i form av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och vad heter det, Miljöpartiet i regeringsfrågorna och så vidare, där de ju har utgjort antingen regeringsparti eller regeringsunderlag, till diskussioner i den här gruppledarkretsen även med Sverigedemokraterna och med mina allianskollegor. Till helt nyligen så hade även vi, när det gäller allianssamarbetet, formaliserade möten. Men det ser ju inte jag som någon så särskilt stor poäng med. I synnerhet inte eftersom de mötena har gått ut på att anförtro varandra information. Och vi kanske inte är så intresserade av att anförtro Centern och Liberalerna information om våra positioner nu när de har bestämt sig för att spela med Socialdemokraterna istället. Så det kommer att bli annorlunda på den punkten. Men vi kommer fortsätta att ha en trevlig och bra relation på det personliga planet. Det är i varje fall min ambition. Man måste kunna skilja på sak och person även i ett läge där man är sur över vilket ställningstagande som partierna har gjort.
Jag skulle vilja ställa en annan fråga kring just ditt uppdrag som gruppledare. Moderaterna har ju en del poster som ordförande och vice ordförande i olika riksdagsutskott. Och de ser ju till att de olika ärendena som finns i utskotten löper på som de ska, planeringen för vad som ska diskuteras i utskottet. Men de leder ju också, eller arbetsleder ju också då personalen i utskotten till viss del. Tänker, ställer det särskilda krav på dig som gruppledare att följa upp vad som sker i utskotten och veta vad som händer i de utskott där Moderaterna faktiskt har ordförande och vice ordförandeposter.
Det är sant. Som jag sa, jag tror på det delegerade ansvaret, och en del i den här ordföranderollen som du pratar om är ju också att kunna arbeta mot hela utskottet. Alltså oavsett vilken partifärg som ledamöterna har, så ska ordföranden kunna se till att verksamheten fungerar bra. Så det är ett stort och viktigt ansvar. Men det är delegerat, och jag tycker att där behöver man oftast inte som gruppledare ha så mycket synpunkter. Därmed är det väldigt viktigt med återkopplingen tillbaka till partiet med verksamheten som bedrivs, i synnerhet om vi har presidieposter, det vill säga ordförande eller viceordförande i olika utskott där man ju ansvar för det här och lägger upp arbetet. Därför har vi något som kallas för KOMKOM, det är då förkortning för kommittéernas kommitté, alltså alla moderater i respektive utskott utgör en kommitté, och när företrädarna för de kommittéerna träffas så blir det då en kommitté. Och vi träffas då ungefär varannan vecka, och då stämmer man av olika synpunkter och tankar som kan dyka upp i det här organet. Fungerar väldigt bra det också, och är lite moderatspecifikt, för vi har väldigt många första namn som ledande oppositionsparti. Socialdemokraterna organiserar sig naturligtvis på ett helt annat sätt eftersom de är i regeringsställning. Och jag tycker det funkar väldigt effektivt och bra faktiskt. Vi kan få ut mycket mer av politik genom att vi pratar med varandra och att vi gör det strukturerat.
Hur fungerar de där KOMKOM-mötena där talespersonerna i partiet träffas rent konkret? Är det så till exempel att Tomas Tobé aviserar att det ska ske en straffskärpning som de arbetar med i justitieutskottet, eller liksom på vilken nivå pratar man helt enkelt i det här forumet?
Ja, ofta, alltså så här, det kan vara högt och lågt som dyker upp på de här mötena. Det riktigt viktiga är att komma ihåg att man genom att ha en sån här avstämning internt inom Moderaterna kan lägga ihop pusselbitar. Vad är det som är på G? Det kan till exempel i budgetfrågor vara väldigt viktigt att vi sitter ner kring ett bord med företrädare för alla de olika moderaterna i de olika utskotten och hör vad de har för synpunkter och tankar när man till exempel ska diskutera budgetfrågor. Men det kan också i EU-arbetet, det är också en annan sån här väldigt tydlig, vad ska jag säga, ett tydligt område där det krävs samordning och gemensamma analyser och ställningstaganden.
Det finns också ett annat organ i riksdagsgruppen som har ganska stor betydelse, förtroenderådet. Kan du berätta lite vad det är för någonting?
Ja, förtroenderådet är, har namnet förtroenderåd, för att det är ett organ där riksdagsgruppens ledamöter har valt representanter till någonting som närmast kan liknas till som en gruppstyrelse. Syftet med den är att se till att partiledningen kan ha ett förtroende för sina ställningstaganden i riksdagsgruppen. Det är det yttersta målet med detta. Men i normala fall, när vi inte pratar om den höga nivån, så handlägger naturligtvis förtroenderådet frågor av löpande karaktär. Tillsättningen av uppdrag till exempel passerar alltid förtroenderådet, så att man ska kunna diskutera olika namnfrågor till olika uppdrag. Dit kommer också representanter, moderata representanter i utredningar, för att lämna en rapport. Och man kan till och med behöva gå vidare till riksdagsgruppen för att lämna rapport när en betänkande når en punkt där man behöver en politisk avstämning. Till exempel inför ett slutbetänkande där det är viktigt att riksdagsgruppen förstår att nu kommer utredningen komma till den här slutsatsen och vad tycker vi moderater då. Så förtroenderådet är ett väldigt viktigt organ på det viset, och det är alltså ett organ som helt och hållet, bortsett från gruppledaren som då tillsätts av partiledaren, har valts av riksdagsgruppens ledamöter.
Du nämner just de här utredningarna. Moderaterna har ju suttit med i många parlamentariska utredningar genom åren, där alltså utredningar där representanter från riksdagspartierna kommer överens om sakpolitik. Det har ju handlat om pensioner och betyg och friskolor och annat genom åren, och man förhandlar ju då alltså inom de här utredningarna, och sen mynnar det ut då att det skrivs fram ett lagförslag. Ligger en stor del av den politiska makten i de här utredningarna?
Ja, det gör den, men den gör det på lite olika sätt. För det första måste man komma ihåg att parlamentariska utredningar, till skillnad från enmansutredningar, består just av representanter för alla de politiska partier som är representerade i Sveriges riksdag. Och det är helt riktigt som du säger att det är en väldigt bra plattform för att i förväg stämma av vilket stöd som det kommer att finnas för lagförslag inne i riksdagens kammare till en viss gräns naturligtvis. Sen kan man ju ändå, när regeringen får
betänkandet på sitt bord och sedan ska skapa en proposition, ta bort eller lägga till och så vidare på ett sätt som gör att det ursprungliga förslaget kanske ändå inte får det stödet eller den uppbackningen som man hade väntat sig. Eller att det får det, därför att man väljer att göra en annan slutsats. Men det finns en hake med de här utredningarna. Eftersom jag själv har varit statsråd så ska jag peka ut precis vad det är. Och det är nämligen att de begränsas ju av de direktiven som då regeringen tillsätter och beslutar om. Och också den personen som man tillsätter som ordförande. Och i synnerhet är det ju så att om man väljer att skriva direktiven till en sån här parlamentarisk utredning på ett sätt som då säger att ni får lov att titta på detta men inte på det här. Eller ni ska beakta de här frågorna men inte dessa. Då har man ju snävat in uppdraget och ändå kanske styrt en sån här parlamentarisk utredning på ett väldigt uppenbart sätt. Det har vi ju sett under den föregående mandatperioden. Vinster i välfärden till exempel, som fick ett väldigt tydligt uppdrag som var tillyxat i regeringskansliet för att passa regeringens syften. Och i synnerhet, apropå din inledande fråga i den här podden, för att då tillfredsställa Vänsterpartiet. Så visst finns det väldigt tydliga exempel på detta. Man får inte tro att den parlamentariska utredningen i sig är ett trollspö som löser olika frågor, utan den kommer också att ha direktiv att förhålla sig till. Och också utredningens tidsutdräkt. Alltså hur länge ska den arbeta? Ska den arbeta kort tid eller lång tid? Vilken tid får de på sig att titta på olika frågor? Och hur relaterar det till den, så att säga, de politiska förutsättningarna? Det kan vara så att en fråga behöver beredas väldigt snabbt, men du tillsätter en utredning som kommer att jobba väldigt länge. Frågan kanske redan är överspelad när utredningen kommer med sitt slutbetänkande. Eller någonting annat. Så man ska ta dem för vad de är. Ändå ska jag säga att jag är en vän av de parlamentariska utredningarna. Jag tycker att det är ett problem med regeringen under föregående år, var att man, i föregående mandatperiod, är att man inte tillsatte tillräckligt många parlamentariska utredningar. Borde man egentligen ha gjort. Då hade man kanske kunnat förvissa sig om ett bredare stöd för sin politik in i kammaren. Men Socialdemokraterna var och är alltjämt väldigt fångade i att det är de som är styret av Sverige ensamma i eget majestät. Och det präglar också förhållningssättet till de här frågorna. Det blir ett långt svar, men det är en fråga som berör väldigt mycket av det vi håller på med i riksdagen. De utredningar som tillsätts och som kommer fram. Nu kan ju den här överenskommelsen också som är beslutad generera väldigt många utredningar. Varav en hel del kan bli parlamentariska. En del kan också bli enmansutredningar. Även där har ju regeringen mycket stora möjligheter att styra via de här direktiven som jag pratade om tidigare. Vi ska hålla en väldigt nära öga på den här utvecklingen, tycker jag, de kommande åren. För det kommer att ligga väldigt mycket att få oss att både kritisera och också lyfta fram som saker och ting som kunde ha gjorts annorlunda.
Många av de här punkterna i det här 73-punktsprogrammet som var förutsättningen för att den här vänsterregeringen skulle tillträda är ju då olika utredningar som ska till. Och vissa har en tidsgräns utsatt. Finns det en risk att de här utredningarna kommer att ta längre tid än vad man har lovat i den här januariöverenskommelsen?
Det tror jag att man kan vara helt övertygad om, att regeringen på ett antal punkter till och med kommer att vara intresserad av att förlänga de här utredningarna. Och det är ju det som gör den här överenskommelsen och uppgörelsen med Centern och Liberalerna så smärtsam. Att Stefan Löfven har gått ur hela den här regeringsbildningen som en stor vinnare, därför att Centern och Liberalerna har låtit honom bli vinnare. De har accepterat tanken på löften om reformer och försöker också sälja den här överenskommelsen och de här löftena som någonting som redan i princip är genomförda reformer. Men det kan ju säga som förutvarande statsråd att det är ingenting som är genomfört förrän allting är klart, klubbat, och du faktiskt också har till och med låtit det gå en tid efter det att lagstiftningen kom på plats. Först då kan du kanske dra slutsatsen om huruvida någonting faktiskt var bra eller dåligt. Det kan uppfattas som lite träigt ibland med riksdagsarbetet, och en del kommunpolitiker som kommer till riksdagen brukar ibland påpeka att det här är den stora skillnaden mellan kommunal verksamhet och riksdagen, att här tar allting mycket längre tid. Det gör det, och det ska det också göra när det är lagstiftning. Men just i det här fallet, när man då går med på 73 punkter där huvuddelen måste, så att säga, beredas, och i vissa fall också där man har ställt utredningskrav, ja, då ser man ju verkligen det här problemet. Om man sedan då försöker sminka detta och sälja det under makeup som någonting som är bättre än vad det faktiskt är, då tycker jag att man inte riktigt är ärlig mot väljarna heller.
Det har varit en turbulent höst i svensk politik. Men en sak har varit oförändrad och det är att varje tisdag klockan 16 har Moderaternas riksdagsledamöter och tjänstemän samlas för riksdagsgrupp. Vad är det där för möte?
Ja, det är precis som du säger, vi träffas klockan 4. Det gör för övrigt alla riksdagens olika partigrupper, för det står skrivet som en del av riksdagsordningen och en del av praxis att man gör ett uppehåll mellan 4 och 6 varje tisdag så att grupperna har möjligheten att diskutera de frågor som ligger för beslut och för debatt och beslut i riksdagen samma vecka. Det är det ursprungliga syftet. Men på riksdagsgrupper kan man ta upp allt möjligt. Jag nämnde ju utredningar nyss. Det är ju också klassiskt att man tar upp och diskuterar detta. Det är ju också väldigt vanligt att partiordföranden pratar till riksdagsgruppen och berättar om den politiska inriktningen. Även partisekreteraren har en skyldighet att komma till riksdagsgruppen efter partistyrelser och berätta om vad det är som har hänt och skett. Och jag tycker det är ett organ som fungerar väldigt bra och väldigt effektivt. Vi brukar till och med hålla oss innanför tidsslotten ganska väl. De olika kommittéerna som vi har berört flera gånger under den här podden har en väldigt stor och viktig uppgift att spela på riksdagsgruppen i det att någon från varje kommitté drar de ärenden som är uppe för beslut. Och sen har människor då möjlighet att yttra sig och ha synpunkter och tankar antingen på en fråga som är på väg fram eller som är direkt uppe för avgörande. Jag tycker ofta att, som sagt, det är ett väldigt effektivt sätt att försöka att göra människor informerade också om de frågor som är på väg fram. Alla får ju i ett sammanhang då höra om vad det är som händer i en viss fråga. Om det nu är någonting som är uppe i finansutskottet eller utrikesutskottet eller socialförsäkringsutskottet eller trafikutskottet.
Brottsförebyggande rådet har i en rapport visat att hot och våld mot politiker ökar och särskilt utsatta är riksdagsledamöter. Vad är din bild av den här problematiken?
Det är precis som du säger att den är stor, den är omfattande. Det finns alldeles för många människor där ute som dels, som du själv är inne på, skriver hotfulla saker och uttalar hotfulla saker till ledamöter och ibland till och med på ett väldigt personligt plan. Jag har sagt alltid till alla ledamöter att det är mycket viktigt att man polisanmäler om man upplever att man får sådana här hot. Och att man också har nära kontakt med riksdagens säkerhetsavdelning som ju har bra med muskler och som är till för att se till att arbetet, det demokratiska arbetet i det här huset kan bedrivas på det sättet som är tänkt. Och skydda de ledamöter som verkar i det här huset. Men med detta sagt så förstår jag att även om vi bygger väldigt mycket av skydd, skalskydd i form av entréer och annat för att se till att obehöriga inte kan ta sig in hit. Uppföljande verksamhet mot de som faktiskt hotar på nätet eller i samtal eller i mejl eller någonting annat. Enskilda ledamöter. Även om vi gör detta så kan det vara väldigt påfrestande. Även i relationen till familjen. Många riksdagsledamöter har ju en familj som också kan drabbas av att man får de här hoten på sig. Dessutom så är vi ju alla exponerade. Vilket också innebär, och det vill vi ju vara, vi vill ju vara tillgängliga för medborgarna och väljarna. Så det här är ju hela tiden en avvägning. Vi kan inte sitta här och låsa in oss bakom väggar och murar som blir allt högre och högre. Utan vi måste ut och prata med människor och synas på sociala medier. Även om detta leder till att vi får taskiga och understundom också hotfulla påståenden och angrepp som riktas mot oss. Jag tror att man alltid måste stå rak i ryggen. Man ska aldrig vara rädd för att polisanmäla någonting. Och man ska alltid veta att det finns vänner där ute. Huvuddelen av det här landets befolkning som inte står på de här människornas sida. Det finns ju också mer dramatik i detta. När jag valdes in i riksdagen 2002 så var riksdagen mycket mer av en öppen byggnad än vad den är nu. Även då fanns det ju säkerhetskontroller och så vidare. Men de är ofantligt mycket mer nu. Och det beror ju på bland annat attentaten på Bryggargatan 2010, om jag inte missminner mig. Och också naturligtvis framförallt attentatet på Drottninggatan. Som illustrerar väldigt tydligt att där ute finns människor som inte tvekar att angripa våld för att kunna omintetgöra arbetet och skada de som verkar i olika institutioner. Det fanns ju liksom en anledning tror jag, till att den här våldsverkan Akilov körde sin långtradare ner för Drottninggatan. Det gjorde han ju därför att längst nere i Drottninggatans slut ligger riksdagen och Rosenbad. Finns det en anledning att fundera igenom det en gång till och dra slutsatser?
Det här är ju precis som du påpekar en mycket svår fråga. Det är en svår balans mellan å ena sidan intresset av öppna demokratiska institutioner, att våra folkvalda ska vara tillgängliga och ut och möta väljare. Men man har samtidigt å andra sidan det starka intresset av att skydda våra folkvalda och den centrala statsledningen och kunna förebygga och bekämpa terrorism. Tror du att den här balansen kommer ta en större plats i den politiska debatten de
kommande åren? Jag tror att det är viktigt att den gör det. Därför att enda sättet att, så att säga, bemöta de här våldsverkarna är ju att försöka och göra det svårare för dem att arbeta. Och det får man göra på många olika sätt. Ett är naturligtvis att just arbeta med polisiära instrument. Och det har ju att göra med de frågorna som allra högsta grad att göra med de frågorna som vi jobbar med här. Budgeten till polisen och till säkerhetspolisen. Budgeten till olika typer av organ som ägnar sig åt informations- och kunskapsinhämtning. Och naturligtvis också lagstiftningen i form av terroristlagstiftning och annan typ av lagstiftning som behövs för att komma till rätta med detta. Så det har ju direkt koppling till riksdagsarbetet på det viset. Men sen är det ju det att vi måste också vara medvetna om att avvägningen mellan öppenhet och slutenhet, den är med oss nu och alltid egentligen. Vi är en del av världen på gott och på ont. Det som händer i andra länder påverkar vad som händer här i Sverige. Vi måste alltid arbeta för att de goda krafterna i det här samhället. Och med det menar jag också de som till exempel kan vara viktiga för att lämna över information om grupper som är på väg att bli radikaliserade till exempel. Oavsett vilken politisk kant som de rör sig på. Att de grupperna, deras arbete kan stoppas. Och jag tror att Sverige måste utveckla mer förmåga på det här området. Vi som riksdagsledamöter måste kunna känna oss trygga i arbetet för att så att säga komma till rätta med de här frågorna och trygga i vår egen roll. Men det förutsätter ju också att man inte är naiv. Man måste inse också att det finns människor där ute som kan vilja skada oss och därför också arbeta på det viset i sin egen tillvaro. Sen ska jag också avslutningsvis säga att vi riksdagsledamöter har samtidigt också kanske har det lite mer förspänt, om jag får använda det uttrycket. Eller, det finns skillnader mellan skyddet ibland för oss här i det här huset och det skyddet som ibland kommunpolitiker kan få. För kommunpolitiker och landstings- och regionpolitiker sitter inte i en och samma byggnad som vi gör. Och de har inte en och samma, så att säga, institutionella ram. Va? Det finns 290 kommuner i Sverige. Och det är klart att där kan det vara väldigt ensamt och väldigt jobbigt om enskilda våldsverkare vill ge sig på det eller vill försöka göra livet jobbigt för det. Eller kanske till och med tillgripa så pass våldsamma metoder att vi pratar om livsfara. Då är det väldigt viktigt att polisen alltid ser det som en prioriterad uppgift att se till att stoppa den typen av verksamheter. För det undergräver annars förutsättningen för det demokratiska styret av Sverige i förlängningen.
Ska nu lämna den viktiga frågan om hot och våld mot förtroendevalda och jag skulle istället vilja ställa en fråga om riksdagsledamöternas uppdrag. Riksdagsledamöterna har ju både uppdraget att vara hemma i sina valkretsar och prata med väljare och se de lokala behoven. Och man har samtidigt ett uppdrag att kunna ge de parlamentariska processerna i riksdagen i Stockholm den respekt de förtjänar för att kunna driva på så mycket politik som möjligt där. Är det svårt att hitta en balans mellan de två sidorna i riksdagsuppdraget?
Ja, eftersom dygnet bara har 24 timmar så handlar det allting om att prioritera. Men jag tror att den riksdagsledamot som fungerar bäst är den som klarar av att både, så att säga, ha ett öga på valkretsen och ett öga på riksdagsarbetet. Och med det menar jag att det finns många möjligheter till synergier. Det finns väldigt många möjligheter att binda frågor till varandra. Till exempel att man i ett utskott där man är engagerad upptäcker att det finns frågor som har väldigt stor betydelse i den egna valkretsen och sedan lyfter dem. Det är lite av en klassisk riksdagsmannauppgift, för det är så det egentligen ska fungera. Vi väljer människor från olika valkretsar i Sverige för att representera den delen av Sverige. Och sen ska de åka hit och tycka någonting om det. Det är liksom en tradition som går tillbaka till 1700-talets riksdagar och embryot till den riksdagen som vi ser idag som har sin upphov i frihetstiden. Det har inte förändrats så där väldigt mycket. Representativ demokrati bygger ju på att man utser människor som ska bära det där ansvaret. Men det som kan vara svårt ibland när man kommer hit som ny riksdagsledamot är att från början förstå sin uppgift i relation till kommittén och i relation till utskottet. Och där är det viktigt att första namnen i utskottet jobbar med sina ledamöter och att jag som gruppledare ser till att också försöka hålla ett vakande öga över detta. Jag är glad att kunna säga att även om vi den här hösten har haft en inriktning som ligger bakom oss och har haft en inriktning på riksdagens arbete som har varit ganska minimalistisk. Det är ju väldigt lite arbete som faktiskt har bedrivits i utskotten jämfört med vanligt. Det har skrivits många motioner. Det är jättebra. Det visar ju också, eftersom motionerna ibland har sitt och ofta har sitt upphov i valkretsarna, att det finns en sån här medvetenhet och beredskap hos de moderata ledamöterna. Så det är jag stolt och glad över. Men nu när regeringen kommer på plats så är det viktigt att vi går in i nästa fas, nämligen att granska denna regering. Visa på svagheterna, framhålla vad som är alternativet, det vill säga den moderata politiken. Det arbetet kommer just att behöva bygga på den här kopplingen som du pratar om, också mellan valkretsarna och riksdagen. För där ute kommer vi fattas ett antal beslut här i huset som kommer att få effekt för livet där ute. Och den avvägningen att kunna plocka in frågor, det är det som ofta gör det till framgångsrik riksdagsledamot, ska jag säga.
Tobias Billström, tack för att du medverkade i Medborgarens podcast.
Tack så hemskt mycket, Erik. Trevligt att vara med.
Tack för att du lyssnar på Medborgaren, Moderaternas medlemstidning i podcastformat. Jag som gör programmet heter Erik Blom. Du får gärna höra av dig till mig med synpunkter, frågor eller tips på gäster. Du når mig lättast på erik.blom@moderaterna.se. Ansvarig utgivare är Anders Edholm.